Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Finer. Det här är avsnitt 34. Innan vi drar igång det här avsnittet så skulle jag bara vilja tacka så hemskt mycket för den otroliga respons som jag har fått, inte bara för tidigare intervjuer men framförallt för avsnitt 33. Tack för allt ni har skrivit och tack för att ni har lyssnat och välkomna till alla er nya lyssnare. Jätteroligt att ha er här. Veckans gäst heter Patrik Ekwall. Han är journalist, författare, sportkronikör och programledare. Han föddes 16 juli 1965 i Landskrona, växte upp i Malmö och sen han började på Fetfyran som han kallar det så har han varit bosatt i Stockholm. Han började sin sportkarriär på Kvällsposten redan som 16-åring och har sedan dess jobbat i allehanda olika sportsammanhang. Han har bevakat i princip alla stora fotbollsmästerskap, handbollsmästerskap och en hel del friidrott. Producerat sportdokumentärer, varit programledare och har en egen podcast som heter Podden tillsammans med Expressens Mats Olsson. En av böckerna han har skrivit heter Vill du så kan du, en självbiografisk bok om 35 år i sportjournalistikens tjänst. Vi kommer såklart att prata om hans arbetsliv, men också om hans personliga liv och framförallt om det senaste årets väldigt tunga kamp mot hans frus bröstcancer. Hans fru, Hanna Ekwall, föddes 1982 och gick bort i februari i år 2021 av bröstcancer. Många var vi som följde Patrik och Hannas oerhört tunga kamp mot denna vidriga sjukdom. Alla känner vi någon som har drabbats av bröstcancer. Gå in på cancerfonden.com och ge din gåva idag. Eller swisha på 90 19 51 4.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag är väldigt glad och tacksam att Patrik kom och pratade med mig och jag hoppas ni får en härlig stund tillsammans med oss. Hörni, tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Så då säger jag hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Och jag ser dina ljudvågor. Ja, och det är ändå tryggt. Eller gör jag det? Mm. Om du pratar lite starkare.
Men jag kan berätta att jag sitter hos det som min dotter Tina, 7 år, kallar för Sarah Dawn Finer.
Jag älskar också namnet Tindra. Det är så sjukt vackert.
Ja, tack.
Hur kom ni på det?
Jag gillar det engelska ordet sparkle. Mm. Och det ska ju då betyda ungefär samma. Så det var ungefär så.
Väldigt fint. Du, då börjar vi helt enkelt. Och då säger jag, hej Patrik Ekwall och varmt välkommen till Talk to Me.
Tack så jättemycket, Sarah Dawn Finer.
Vi har träffats under åren i väldigt sporadiska sammanhang. Känner inte varandra alls. Pratades vid här om veckan på FaceTime med dina ljuvliga barn när du var nere och spelade in Muren med min kollega Edvard af Sillén. Jag är jättetacksam att du är här trots att du inte riktigt har någon aning om vad du har gett dig in på och aldrig har hört den här podden, vilket jag tycker är ännu roligare, för då kan jag liksom lite jobba i underläge ändå.
Edvard har gått i god.
Den andra grejen är att jag inte är lika kunnig inom ditt område som jag är inom mitt eget. Jag respekterar det som du jobbar med väldigt, väldigt mycket, men jag kan inte lika mycket om det som jag önskar att jag skulle kunna när vi sitter här. Men med det sagt, jag är väldigt nyfiken på ditt liv inom sportens tjänst och på dig såklart som människa. Så vi börjar från början, Patrik. Var föddes du och vad heter dina föräldrar?
Jag föddes i Landskrona av alla jävla ställen 1965. Jag bodde där liksom några få månader innan jag flyttade till Malmö, där jag brukar säga att jag är uppväxt. Min mamma hette Marianne och min pappa hette Jan. Och jag hade aldrig någon pappa egentligen, eftersom han försvann tidigt i mitt liv och inte hade någon större lust att återkoppla. Så jag växte väl egentligen upp då i Malmö, kan man väl säga, med min mamma och mina två yngre halvsystrar.
Träffade du någonsin din pappa igen?
Ja. Det är väl en sak om en pappa eller en förälder bara drar iväg och försvinner, och sen så varken ser eller hör man den personen. I det här fallet så fanns han ju ändå där, och jag hade försökt skapa kontakt, och det blev lite kontakt och sen försvann den och sådär. Så det gör ju det nästan mer plågsamt om man är barn, att man känner att men det kanske finns ett hopp någonstans, och så bara försvinner det helt plötsligt och så hör man inte av sig. För mig är det då, som förälder nu, är det ju fullständigt gåta att man överhuvudtaget inte kan bry sig om sitt barn och bibehålla kontakten. Det är bortom mitt förstånd, om jag ska vara helt ärlig. Och jag var då väldigt tydlig när mitt första barn, Vilma, föddes 1999. Då åkte vi faktiskt ner. Och så sa jag, detta här är ditt barnbarn. 28 april så vill jag att du ringer eller skickar ett kort. That's it, men du ska göra det i alla fall. Du behöver inte göra någonting, jag behöver köpa någonting. Men det gick några 28 april och då kom ingenting. Och då sa jag att jag aldrig någonsin mer ville ha med honom att göra. Så i vuxen ålder. För att då kände jag bara att men då skiter jag i det.
Det är en ofattbar smärta att känna att föräldern har ett val och väljer något annat.
Mm. Okay. Alltså, när jag sa upp min bekantskap med min pappa i 30-årsåldern, liksom, då, det, för mig var det, jag kände ingenting.
Nej.
Det var bara skönt, ja, i stort sett, att då hade han gjort det valet. Och nu fick det liksom räcka. När han gick bort här för några år sedan, då fick jag ju det som ett meddelande i ett brev från en begravningsbyrå. Mm. Och en sån här god man som han hade haft och så, för att han hade varit dålig på slutet. Och då kände jag, den enda sorgen jag kände, det var att jag inte kände någon sorg.
Nej.
Att jag bara kände, jaha. Mm. Det kunde vara en man på gatan som jag aldrig ens hade träffat.
Ja.
För att jag hade raderat liksom. Ja. Det kändes rätt lite speciellt, men jag är glad att jag ändå tog det beslutet, för jag ville verkligen, om man får kalla det så, markera det här. Liksom inte, det är inte fair enough, nu får du fan skärpa till det. Alltså klarar han inte det.
Och det är det jag menar, att jag tror att vi har väldigt svårt att ställa de kraven på det som ska kallas för blodsband. Men om man blir sårad gång på gång, då ska man göra det man skulle göra i alla andra relationer, vilket är att rädda sig själv eller sin familj, eller, och i det här fallet din dotter då, från att hamna i samma situation. Om vi istället då pratar om den kvinnan som faktiskt uppfostrade dig, din mamma, så undrar jag, fanns det några egenskaper hos din mamma som du ser hos dig själv?
Ja, men alltså, jag tycker nog att vi båda är relativt. Nej, men vi har öppna sinne för att man ger sina barn frihet i viss mån, skulle jag väl säga. Alltså, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år. Och jag växte upp med min mamma och två yngre syskon, systrar då, ska vi säga. Så jag fick väldigt mycket att ta hand om mig själv, vilket jag inte ser som något dåligt, utan snarare i slutändan som något väldigt bra.
Fanns det en bonuspappa med i bilden?
Det fanns bonuspappor.
Ja, jag hörde.
Ja. Men jag ville verkligen hålla mig på min kant lite grann, och spelade massor med fotboll och jag gick i skolan och så. Så när jag slutade nian så blev jag ju anställd på en tidning tidigt, jättetidigt när jag var 16 år. Så då fick jag lön och skaffade mig lägenhet inne i stan också. Bergsgatan 2 i Malmö. Hyresvärden frågade, har du jobb? Ja, det har jag, bra, då är lägenheten din. Då var det liksom en tvåa. Det var ändå mitt inne i stan. På den tiden kunde man göra så lite grann, det är ju inte möjligt nu.
Utan målsman, utan att vara myndig, helt fantastiskt. Ja.
Gick ner på Televerket och skaffade mig en telefon och ett abonnemang och jag åkte hem till mamma och sa nu flyttar jag. Och jag hade ju inte en möbel, det är ju ingenting i stort sett, men jag flyttade för att jag tänkte att jag kan väl köra det här racet själv. Då ska jag också veta att halva nian bodde jag själv hos inackorderad och en tant. För att min mamma flyttade till Kristianstad i jobbsammanhang och jag ville inte följa med. Så jag hade verkligen klarat mig själv.
Om vi pratar om tiden innan du flyttade hemifrån, vem var du när du gick i skolan?
Lite blyg var jag nog, tystlåten. Det är svårt att tro idag. Men jag var nog det. Men ganska bra i skolan i början. Du vet, mellanstadiet och sådär. Och nyfiken. Det har jag varit hela tiden. Men sen lite skoltrötthet i högstadiet och Tuffa Uffe och så. Budget, ett miljonprojekt i Malmö där man fick hålla sig undan allt. Och där det var väldigt, väldigt stor risk att du hamnade snett. Vilket ju väldigt många gjorde. Men där jag ändå lyckades hålla mig på rätt sida hela tiden, i stort sett, ska jag väl säga. Men då blev också skolan lite lidande och sen liksom bodde själv i nian och det var, ja du vet. Sen så är det väldigt, väldigt höga krav på mig själv när det gällde ämnen som jag visste att jag skulle ha nytta av. För att väldigt tidigt så kände jag att men jag vet vad jag vill.
Ja, men berätta om det. Vad hade du för drömmar och ambitioner och mål? Och framförallt, var kom sportintresset ifrån?
Alltså jag ville ju bli fotbollsproffs, det ville jag ju som alla andra pojkar på den tiden. Nu kan ju både pojkar och flickor, tack och lov, drömma så. Men det var ju inte tillräckligt bra. Det visste jag ju inte när jag var liten, det tog det fortfarande. Men då ville jag bli, då var det så att min mamma kom alltid hem med Kvällsposten, som där jag sen faktiskt blev
anställd. Jobbade jag?
Ja, kvällstidning. Vi hade ingen morgontidning, jag hade inte råd att ha morgontidning tror jag faktiskt. Det var nog rätt dyrt liksom. Så då kastade jag mig alltid över den på eftermiddagen och läste sportsidorna mest. Så. Jag var intresserad av fotboll då framförallt. Ja, men jag blev bara intresserad och tänkte, men det här vill jag bli. Alltså, det här, jag vill åka på fotbollsmatch och skriva om dem. Ungefär så tänkte jag väl.
Okej, du tänkte redan då att du skulle vilja liksom skriva i tidningen och på de sidorna som du läste?
I tvåan hittade jag ett gammalt papper för många, många år sedan där jag hade skrivit så, du vet, efter en skolavslutning, vad vill du bli när du blir stor? Då hade jag skrivit sportjournalist.
Nej!
Helt fel stavat såklart. Det är ett svårt ord att stava till när man är 8 år. Men,
vad häftigt!
Ja. Så jag var väldigt målinriktad och dedikerad till det som jag trodde man skulle kunna ha nytta av. Det vill säga inte fysik och kemi och matte.
Svenska och
svenska språk och alla språk. Och väldigt intresserad också av historia och geografi och sånt där.
Vad roligt. Ja. Det är väldigt få gånger jag träffar människor som likt mig själv visste så jättetidigt i livet vad man faktiskt ville göra. Och när man har gjort det som du gjorde och som jag gjorde, då kan man också börja mycket tidigare. För att det blir så tydligt vad man ska göra. Hur hamnade
utan att veta att man hamnar där, det är ju
precis.
Så.
Nej. Hur hamnade du då som 16-åring på en anställning på Kvällsposten?
Ja, det, på den tiden låter det som det är på stenåldern, men lite så är det ju ändå. Så kunde man ju kanske i mycket större utsträckning än idag bli liksom lite lärlingsanställd. Sådär, det vill säga learn by doing. Som i det här fallet jag tyckte var mitt i prick och det bästa som kunde hända mig. Och jag hade gjorde då såklart skoltidningen i högstadiet och i den fotbollsklubben där jag var aktiv var det en kille som jobbade på Kvällsbasen på sportredaktionen som hette Christer Björkman, hette han. Bara det. Och sen så hade någon sett den här skoltidningen och tänkte, men fan, den här grabben har ju talang. Wow. Han kan väl vara med och hjälpa oss lite grann sådär. På morgontidningar var det enkelt för då kunde man jobba med småklubbsfotboll och lite sånt, skriva små notiser. På kvällstidningen var lite annorlunda så jag fick liksom lära mig att redigera där i början. Och sen var jag kvar i 10 år.
Innan du började jobba med det där, minns du några sådana där stora sporthändelser eller sportminnen som definierade dig? Minns du några matcher som så här, det här är det bästa?
Men absolut. VM 1974, Sverige blev femma och det såg jag absolut. Varenda match som gick på tv, det var inte så många som...
Vad hade du för idoler under
Ralf skoltiden? Edström. Ralf Edström var ju dåtidens Zlatan Ibrahimovic lite grann. Han hade The Golden Boy och han var snygg och liksom så. Ja, men det var... Och han har ju då blivit god vän med senare och det är också en fantastisk grej. Så jag har sagt det många gånger till honom att du var liksom min stora idol.
Sparade du pengar och gick på matcher eller kollade man på tv?
Nej, jag gick på matcher i Malmö. Då kunde man säga två olika lag. Malmö FF och IFK Malmö då, som det andra laget hette i Malmö. Och då gick jag på matcher på ståplats och sådär. Så att det hände absolut att jag gjorde det. Jag fick, tror jag, till och med i julklapp en gång ett årskort, ståplats årskort. Det kostade 3 kronor att gå på matchen på ståplats.
Wow.
Och så fick jag kanske av min mamma 2 spänn att köpa kornbröd för, som det kostade. Man kunde köpa korvbröd med senap bara för 25 öre. Då kunde jag köpa lite extra sådana.
Perfekt.
Och sen så kostade bussresan fram och tillbaka 60 öre i varje riktning.
Wow, alltså. Var det en annorlunda atmosfär på matcher på den tiden än vad du skulle säga att det är idag? I min värld så känns det som att fotbollsmatcher spelar ingen roll på vilken nivå, har otroligt tunga supporters och att det ofta blir lite bråk eller att det finns här liksom glåpord och så, lika mycket som det finns passion. Var det en annan energi då eller var det lite samma?
För det första var det inte alls lika mycket folk på matcherna på den tiden. Det var mycket färre. Sen kan inte jag riktigt ta till mig och min, för jag har tänkt på det också, fan, betedde sig folk så som jag tycker att de beter sig i alldeles för hög utsträckning, åtminstone verbalt då, ska vi säga, idag. Och det kan jag inte minnas att man gjorde på samma sätt. För att,
min upplevelse är att oavsett sport faktiskt, att det fanns en lycka och en passion och en kärlek till laget eller till de egna idolerna. Men det fanns inte lika mycket hat mot det andra laget.
Det är möjligt att det fanns nog också på det viset, men det var inte samma, som jag sa, det var inte alls samma rörelser som det är idag. Och sen var det inte så att det var som på 50-talet att alla kastade sin keps i luften. Så det fanns nog den typen också. Sen kan man ju alltid ifrågasätta varför det ska finnas x antal hundra. Ja, exakt. Varför vill man slå någon på käften för att de håller på ett rött lag?
Alltså, jag har aldrig förstått det.
Nej, det förstår inte jag heller. Det brukar ju de här som är i den rörelsen klanka ner på mig för att jag inte förstår det. De kallar det passion, jag vet inte, jag kallar det idioti. Men en annan sak, jag menar att däremot att språkbruket är, för att ta en händelse som precis har varit, nu är det ju så konstigt på matchen, det får vara 8 åskådare så får det vara restaurangpublik. De som sitter där, man hör ju då vad alla skriker och säger. Vilket inte är till deras fördel, kan jag säga. När de är 25 000 där så försvinner det ju bruset. Så jag var ju på en match med Djurgården och då var det en vuxen man i min ålder, kanske till och med lite yngre, som satt med andra vuxna män. Och då satt den ena killen och skrek att han var irriterad på domaren som hade ett utlängst namn och kallade honom svartskalle hela tiden. Så vi var några stycken som vände oss om och sa att det där är fan okej. Liksom. Och det blev liksom lite palaver. Vad jag vill säga med det är att nu åkte han ut. Nu kom vakter och tog ut honom. Jag tror ju, och jag vet för övrigt, att det är ett språkbruk och ett sätt att bete sig som är ganska vanligt, som är vanligt på fotbollsmatcher bland män, men säkert även kvinnor också för den delen, som går på fotboll på det viset. Men du hör inte det. Det galna i sammanhanget här är ju att vi som satt på pressläktaren reagerade och hörde det. Det satt ju ganska mycket andra människor runt omkring honom, hans kompisar, och de bara, vadå, sa han något? Ja, men det gjorde han ju, det hörde du väl. Så kan man få att bete sig.
Nej.
Men för den typen av fotbollspublik så var det då rätt naturligt. Jag var då. Jag har ingenting emot härlig stämning och, som det kanske var på landskamper och sådär. Men människor som är alldeles för djupt rotade i sina klubblag blir ju lite knäppa. Det är ju ändå vuxna människor där vi pratar om.
Jag har sjungit nationalsången på lite olika matcher. Några jättestora matcher, så här invigningen på NHL. Och, men jag har också sjungit på några derbyn. Det är en ära och också lite läskigt. Och det har jag aldrig upplevt i många andra sammanhang. Att jag tycker att det är lite läskigt.
Vad är det som är läskigt med det?
Att det är en sån stämning så att man känner så här, jag vet inte om jag vill stanna här och titta på den här matchen, för jag vet inte vad som kommer att hända.
Vet du vad, jag har full förståelse för, jag tycker det är skönt att du säger det, för att människor som är så pass inrotade i den här fotbollsvärlden tycker att jag var då.
Många av mina kompisar är otroliga fanatiker inom, inom vissa lag, och sen så ser vad som händer när de får barn. Man ger gärna en liten en tröja eller en sparkdräkt till exempel till bebisen med lagets namn på till exempel. Och så märker man att precis som i vilken religion som helst, eller om jag älskar Prince så kommer min dotter att börja älska Prince, för vi kommer spela mycket Prince hemma. Så att om du älskar AIK eller Djurgården eller Malmö FF så är det ganska lätt för dig att få ditt barn att göra samma sak. Det tycker jag är grymt. Den andra frågan är, måste barnet lära sig då att det andra laget är sämre? Eller kan man bara säga, vi tycker Malmö FF är grymt
tror
i det här hemmet?
Tyvärr inte, är nog så. Och det är väl en del av, det kan också vara en del av jargongen lite grann.
Ja,
sådär.
Ja.
Men, och det är lite tråkigt. Jag, faktum är att jag har varit väldigt noga med att inte det ska köpas någon sparkdirektor till exempel. Nej. I olika lag. Så, nu håller inte jag på lag, så har aldrig gjort på det viset. Men
du måste väl hålla dig själv lika neutral som folk som skriver om politik?
Behöver inte vara det, men jag är verkligen det. Jag...
Nej, du behöver inte, men nej. Om du ska kunna prata med alla nej, men, spelare.
Det är för att jag också upptäckte, jag har skrivit det här i min bok, min senaste bok, och jag upptäckte tidigt att jag vill inte bli så här.
Nej.
Jag vill verkligen inte bli så här. Jag älskar fotboll mer än någonting annat, men jag älskar inte lag. Jag håller lika mycket på alla om de gör någonting bra eller dåligt. Och det är jag glad för. Men jag brukar säga att det är som religion och politik. Jag har varit supertydlig med det med mina barn. Jag säger inte ens vad jag röstar på.
Alltså,
ni får göra som ni vill. Ni får välja precis vad ni vill. Liksom. Och det tycker jag är viktigt för att det finns alltid en risk att man väljer att tycka illa om någonting istället för att framförallt tycka bra om någonting.
Exakt så. Och det var en väldigt bra slutpoäng om just det här ämnet. Det var inte meningen att ta upp fotbollshat när vi diskuterade varför du älskade fotboll när du växte upp. Du började skriva för Kvällsposten då som tonåring, eller du började redigera, och sen så sedermera så jobbade du där i 10 år ju. Under de 10 åren, vad är det mest elementära som du lärde dig om just sportjournalistik?
Ja, det är ganska mycket egentligen. Jag ska säga att när jag väl stegade in där som 16-åring och gick in på den redaktionen och såg dessa människor arbeta med sina skrivmaskiner som man hade på den tiden, elektriska eller inte elektriska, kände doften av tidningspapper, rök, alla rökte, kände av tempot. Alltså direkt kände jag, här vill jag vara. Jag lämnar inte det här stället, här vill jag vara. Sen under tiden lärde jag mig så otroligt mycket om allting egentligen. Alltså i grunden också det vi kanske har varit lite inne på, att objektivitet är viktigt. Du måste kunna se nyanser i allting utan att ha en förutfattad mening. Det tror jag att jag definitivt lärde mig där och då, för det var någon sorts grogrund som man höll hårt på den redaktionen. Sen språk, vet jag... Jag skrev av texter som mina kollegor som jag tyckte skrev bra och gjorde. Mm. Då satte jag mig i tidningen och satte jag papper i skrivmaskinen och så skrev jag exakt likadant för att få feeling för att skriva så. Det var så han kände när han skrev.
Om vi pratar om det, du beskrev just en jättetydlig bild. Om jag ska läsa om en match som kanske dessutom redan har varit, eller the anticipation av ett OS eller någonting som komma skall, så är ju en jättestor del av ert jobb att skapa en bild av hur det var. Kanske spänningen i publikhavet, nervositeten hos idrottaren. Och det är ju ett språkbruk och också då en begåvning. Var det det som du började liksom kopiera?
När jag ville skapa en feeling för mig själv av hur det var att skriva just så som den här människan skrev. Ja, sen så utvecklade jag det, så skrev jag av men la till lite själv och sådär. Sen allt det där som du, miljöbeskrivning och sånt som är viktigt och som jag tycker är väldigt roligt. Ja, men det tror jag kom efterhand lite grann.
Som sportjournalist, skriver man för de redan kunniga och frälsta? Eller skriver man ibland också för att utbilda?
Nej, du skriver... inte för att utbilda någon. Däremot så tror jag att du ska vara försiktig med att skriva för initierat. För att då tappar du bort ganska många. Så det är en balansgång. Det är rätt svårt det där. Och det handlar också om vilket språkbruk du ska använda. All right. Det är klart att det får inte vara för enkelt och för taffligt. Och du har ju ett eget språk. Men det får heller inte vara för svårt. Folk måste ju förstå vad du skriver.
Ja. Under de här 10 åren så hann du bli 26 år gammal. Fanns det några större mål? Vad drömde du om då?
Jag tror att jag drömde lite om TV. För att jag hade gjort det här i 10 år och nu kände jag att jag kanske ville göra något annorlunda. Men så kom lokal-TV precis i början på 90-talet. Va? TV4-stuket. TV4 framförallt, ja. TV3. När jag såg det så tänkte jag, men här skulle jag också kunna göra. Här skulle jag kunna fixa.
Sökte du dig till TV Skåne där du ser
nej, utan TV4 Skåne som var det då, lokala TV4-fönstret, då var det en före detta kvällsposten redaktör Göran Svedberg som ringde och säger vi ska nu börja med sport här, är du sugen? Ja, men då hade jag varit frilansat och skrivit lite olika tidningar och sådär ett tag. Det är klart att jag kan göra det så. Mm. Och så körde vi igång några veckor senare, verkligen från scratch.
Hur var det då, att helt plötsligt börja prata och inte skriva och att använda ansiktet och sitta i en helt annan situation än som skrivande journalist?
Man tyckte det var lite så konstigt då. Sen var det en helt annan grej. Du, talspråk och skrivspråk är ju så vitt skilda egentligen.
Verkligen.
Jag tyckte jag kom in i det ganska bra. Så är det ju såklart ett samspel mellan ord och bild framförallt. För det är ju TV. Så att om man ligger en apelsin på bordet behöver du inte berätta att det här är en apelsin.
Just det.
Så att jag tyckte det var jävligt roligt och det var också kul att börja om på något nytt och lära sig någonting nytt och sådär. Jag var också extremt öppen för att lära mig av andra som var kunniga.
Vilka var de stora då som du såg upp till?
Ja, men det var väl de på Sveriges Television lite grann.
Arne Hegerfors.
Ja, typ Arne Hegerfors och vad de nu hette, va? Bosse Hans. Alltså alla de där som jobbade. Men vi försökte lära sig liksom. Ja. Och göra lika fast ändå lite personligt.
Vad blev din grej? Skulle du säga som programledare?
Ja, då, jag kan berätta då, det här är lite pinsamt. Jag hade nästan glömt det själv. För att jag sa alltid, det här var Mats Olssons mamma nu, så hon sa att hon alltid hade tittat med på den tiden. Och det här, jag har helt glömt. Jag sa inte tack så mycket, för, som man gör kanske då i traditionell, men tack så mycket för att ni ville titta idag och det var trevligt, adjö, eller sånt där. Utan jag sa, hej då! Så jag alltid avslutade alla programmen, hej då! Det hade jag glömt bort, men det var en sån grej som jag inte började, som stack ut lite grann. Jag hade också rätt flamboyanta kläder för att jag gillar kläder och lite annorlunda än de väldigt strikta vanliga manliga programledarkläderna.
Betyder det att du hade färggranna kostymer?
Mycket mer färg och så, ja. Definitivt. Och mycket Axel Vadda var det ju på den tiden också. I mitten på 90-talet. Fruktansvärt fula, fläckiga slipsar och så.
Alltså, överhuvudtaget så är ju 90-talet en intressant era, minst sagt, om man tänker på mode.
Ja. Jag gillade ju kameran tidigt så, och fick man rätt mycket skit för sen när man började på Storfyran och fler tittare, att folk alltså sa, ja, han älskar bara kameran, den killen. Och så tänkte man så här, men är inte det rätt bra om man jobbar på TV?
Du jobbade på TV4 i 23 år.
Ja.
När värvades du till Storfyran och betydde det att du var tvungen att flytta till Stockholm? Och hur kändes det?
Ja, jag värvades ganska tidigt innan på TV4 1994. Då skulle vi börja med dagliga sportsändningar på TV4. Det var ju några reportrar, det var lite kul för det är namn som figurerar fortfarande. Så det var ju jag och Peter Gide och Jens Tolgraven framförallt. Så Robert Perlskog och Peppe Eng, liksom, så namn som man har, som fortfarande hänger med. Liksom. Sen kom Ola Wenström lite senare. Ja, men då var jag tvungen att flytta till Stockholm och det var ju lite samma grej där. Fan, ska jag bo någonstans? Mm. Och då var det lite tuffare än Malmö. Men jag satt in en radannons idén. Och då svarade en dam som hette fru Anna-Maria Wallenberg Ek. Ek med två E, kommer jag ihåg. Och då bodde hon i en våning om, som var viktigt också, för att säga lägenhet och blev vansinnig, om två rum på någon Mälarstrand i Stockholm. Och detta var en speciell våning för att det fanns inget kök. Mm. För på varje avsats, trappavsats, så fanns det en våning om 10 rum som hon bodde i. Och sen fanns den här tvåan utan kök. Jag tror det fanns en kokplatta och ett kylskåp. Så jag hyrde den då av henne där i en fantastisk utsikt över Riddarfjällen.
Hur var det att flytta till Stockholm?
Ja, det var skönt. Framförallt var det ju jobbet som jag tyckte var jävligt intressant och kul. Och vi skulle starta något nytt. Det var ju en dröm faktiskt, kan man väl ändå säga att det var. Jag har inga problem med Malmö och så. Jag skulle aldrig flytta tillbaka idag. Jag älskar verkligen Stockholm och där jag bor och så. Jag tycker Malmö är jättesegregerat. Och så svårt att bli profet i sin egen stad. Så att det är verkligen så här, det var fan. Du har flyttat till Stockholm och sådana grejer. Jag trodde att du är någonting.
Yeah.
Brukar många säga till mig ibland, glöm inte var du kommer ifrån ikväll. Då brukar jag säga att det är exakt det jag försöker göra. Exakt på pricken det.
Du beskrev det här gänget av sportjournalister och hela liksom TV4-sporten när det drog igång. Ni hade dagliga sändningar med sport på TV4. Mm. Kan du beskriva hur såg en dag ut i ert liv då?
Jag kan inte exakt beskriva de dagarna mer än att man jobbade hela tiden och om man älskade det. Jag var överallt i hela landet, utomlands och rest, och jag var reporter mest och jag var programledare ibland.
Du var reporter mest. Du bevakade all sorts sport?
Ja, då var det ju mera. Nu har det blivit väldigt mycket mer specifikt att man gör antingen ishockey eller fotboll, mest fotboll egentligen. Jag tror första sändningen var jag på Island och gjorde Sverige skulle spela landskamp mot Island i fotboll. Men jag kunde vara på speedway och bandy och sånt. Alltså det, man kunde vara på allt. Och utomlands och här hemma och det var hela tiden. Vi ville verkligen göra det här bra och det blev ju en styrka också. Så att vi älskade jobbet och vi var där hela tiden. Och många av oss hade inga familjer på det viset heller.
Men då måste jag fråga. Ja, fotboll, ishockey, det stora. Men när du ska bevaka annan sport, allt ifrån friidrott till stora OS, ja, till det du precis OS beskrev. Mm. Hur mycket har du behövt lära dig och har du gjort det liksom pö om pö under åren eller har du specifikt varit så här: okej, okay, shit, imorgon ska jag bevaka speedway. Mm. Jag sätter mig i natt och läser på.
Mm. Lite olika beroende på vad det är för sport. Ett stort hum har man ju oftast. Ja, men jag måste ju hänga med och jag har ju koll på nyhetssändningar och sådär. Men det är klart att om jag skulle bevaka, jag gjorde en del speedway, då fick jag ju liksom på Tony Rickardsons tid, yeah, liksom, då, men då fick jag ju liksom sätta mig in i det lite, yeah, grann och så. Det är klart att ja, det är ju en del av jobbet som är viktigt. Mm. Du måste göra din research och det gäller egentligen allt, även om det är vanliga fotbollsmatcher som du tror att du har koll på, så måste du ändå ha lite extra koll.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När du åkte runt om på alla de här olika grejerna som reporter, mm, hur många var ni som åkte då? Var det du och en kameraman bara? Mm. Ni var två liksom.
Två. Och, alltså om det bara är en vanlig bevakning och sen är det så stora evenemang man sänder eller matcher som man sänder, direkt sänder, ja, då är det ju hur många som helst.
Absolut, men då sänder ni ju från, mm, matchen, mm, också. Och det här innebär, gissar jag, att du tillbringade hur många dagar per år på resande fot?
Ja, när jag var lätt uppe i över 200.
Mm.
Lätt.
Och hur många av dem var ens utanför Sverige?
Ja, det var lite olika, men klart att det var det mästerskap i OS eller VM och EM i fotboll och sådär, så kunde det ju bli ganska många dagar. Alltså, liksom, fotbolls-VM i Japan tror vi var borta 45 dagar liksom, i Japan.
I sträck?
Ja. Men det är klart att det mesta var ju att man var iväg i någonstans i landet på någon fotbollsmatch här och där och sådär.
Det känns som att det sättet som ni jobbar på är ganska ensamt. Var det det?
Ja, det kan det ju vara.
När man väl kommer fram så är ni ju många och ni kände, mm, ju säkert varandra, mm, väl. Men, mm, umgicks ni över kanalgränsen?
Ja, vi var bra på det på fyran. De på SVT där, de gamla uvarna, de tyckte vi, de hade ju varit själva alltid. Så de tyckte vi, men det luckrades upp efter ett tag. Det var vi rätt bra på. Och jag och SVT-folket umgicks på den tiden inte med skrivande journalister, för de tyckte de var lite lägre stående. Det är sant.
Jag älskar att det finns hierarki inom allt.
Men det brydde inte jag mig om.
Nej.
Så att jag,
men du kom ju också från skrivande.
Ja. Jag gillar dem jättemycket.
Ja.
Men du är, så här, du är på en afton kvällstid och jobbar som satan på den. Och sen så efteråt ska du redigera. Sen är du, så du är på hotellet klockan 23. Liksom.
Ja.
Nej, men jag kan inte påminna mig om att jag känner mig ensam då. Trivdes. Jag har inte haft några problem med att vara själv. Liksom,
så men du sa att av det här gänget som du jobbade med då på fyran, ni var alla ungefär i samma ålder, ja, och ni hade inte då familj.
Nej.
Men för drygt 20 år sedan så blir du pappa första gången, ja, till Vilma, eller hur?
Ja.
Hur förändrades livet när det hände?
Ja, det förändras ju såklart som för alla som blev föräldrar för första gången, inte minst. Så då blev ju det kanske lite knivigare, men jag har ju också haft två stycken fantastiska mammor till barnen som jag har varit fullt förstående med vad den här människan har för yrke som hon har skaffat barn med.
Men kunde du vara borta 45 dagar i sträck när du var pappa utan att du fick panik?
Nej, det är en annan sak. 2002 som jag nämnde, fotbolls-VM i Japan, då var jag borta över 40 dagar och då var ju Vilma 3. Det var ju smärtsamt. Jag kommer ihåg att jag tog bilder och så skickade mitt brev till Vilma som hon kunde kolla på och lite så. Nej, det var ju jävligt jobbigt på alla sätt och vis. Men ändå någonstans så brann jag så här mycket för det här yrket också. Så att, och det här var en stor grej. Och så att, då jobbar du ännu mer, för då kan du på något vis förtränga den liksom saknaden lite grann. Och så pratade vi väl i telefon och så. Men det är klart att det har varit... Inte så mycket när de är jättesmå, men när de blir liksom, ju äldre de blir och mer medvetna, så har det varit väldigt, väldigt svårt. Det man inte får glömma också är att i det här jobbet, så att jag var ju också väldigt mycket hemma på tid och där andra kanske jobbar då istället.
Mm, precis.
Så 9-5-världen, den har jag aldrig varit i.
Nej.
Och jag skulle inte klara 2 dagar, det har jag inte fixat. Så, eftersom jag är så van vid någonting annat.
Har du några härliga tv-minnen från alla de här åren? Minns du någonting som gick fundamentalt fel? Mm. Minns du någonting som var liksom sportmässigt en jättestor händelse som du fick äran att bevaka?
Nej, men när det gäller bevakningar så blev ju väldigt stora och starka på handbollssändningar från olika mästerskap. Och så ett av de mest största och starkaste minnen, det är ju när vi gjorde EM-finalen i handboll i Globen då 2001, tror jag det. Det var ju ett stort genombrott för oss på sporten. Vi fick verkligen ett lyft då, så att handbollssändningarna var sköna. Sen någonting som gick åt helvete var ju Thomas Brolin, fotbollsspelaren då, hade gått under jorden under en period. Han skulle till Leeds, och det var en lång historia. Och var bitter och arg på media och sådär för någonting. Säkert med all rätt. Och då på något vis så hörde han av sig till mig och sa, ska vi göra någon intervju eller? Han ville prata ut. Och då var det så stort, så då blev det en direkt sänd intervju. Alltså 19.30 till 4. Som jag, och då var jag relativt grön. Det var 1996 tror jag. Så jag var 2 år på fetfyran, som vi sa då på den tiden. Och... ja, men den blev ju inte så bra. Alltså jag lärde mig mycket av den. Det är alltså, jag ser det nedskrivna frågor, det ska man aldrig ha. Det jobbar jag inte alls med nu för tiden på det samma sätt. Och, svårt att lyssna in svar. Och sådär.
Om vi pratar om intervjuteknik, hur tänker du när du intervjuar sportpersonligheter?
Ja, om vi tar direkt efter matcher och så, de är ju svåra och oftast kort om tid och så. Så där tänker man inte så jävla mycket, utan där försöker man åtminstone hitta rätt ton och läge just där och då. För det kan vara, det är liksom 30 sekunder kanske då, och sen så är det ju kört. Så där är det väldigt mycket att gå på feeling egentligen, och direkt sänd touch av direkt sändhet, och du vet att du behöver det här svaret ungefär, sen så vi måste göra ut det och så. Så att, däremot den här typen av intervjuer, längre intervjuer som jag älskar att göra, där har jag definitivt efter Bolin kanske grejen och mycket annat lärt mig efterhand att gå, jag ska inte säga att det är en teknik, men det är som att jag tycker att jag får ut mest av den jag pratar med om vi bara sitter och pratar så som vi gör nu till exempel. Sen handlar det om vilket format det är och hur mycket tid man har det direkt sent. Och då vill jag lyssna. Så jag skulle kunna ha en enda fråga och göra 20 minuters intervju på den, för att jag går vidare på de svaren som
det är ungefär så jag gör på intervjuerna.
Det är ju superbra. Ja. Det är ju exakt så det handlar om, att lyssna in och ta det vidare. Sen går inte det att göra med alla, och det måste vara grundligt förberedd.
Ja.
Exempelvis under vinter-OS så fick jag intervjua väldigt mycket sådana som jag inte intervjuar normalt. Så det är skidskyttar och skidåkare och curlingspelare. Ja. Det tyckte jag var jätteroligt, för att då var jag mycket mer nyfiken. Jaha, funkar det så?
Ja,
måste man tvätta curlingsopen med det? Varför då? Alltså, och de tyckte ni också var lite roligt att få den typen av frågor som inte var sådär superinitierade. Men lyssna är det viktigaste. Ta in, ha inte nedskrivna frågor. Gå inte staccato från en fråga till en annan för att du har skrivit ner frågan. Jag ser jätteofta reportrar i tv titta ner i sitt manus och ställa de nästa fråga. För att de har skrivit ner den. Men den är kanske helt bananas den frågan.
Just då framförallt, när för att
intervjuer för att ha kanske svarat på den redan, eller kommit in på ett helt annat spår, och då kan jag tänka så här: hörde du inte vad hon sa?
Ja, gud ja.
Gå vidare, ta det här nu och gör någonting av det.
Hur får man en fotbollsspelare, ishockeyspelare, friidrottare, vem som helst som har väldigt mycket nerver eller är superbesviken efter en förlust, hur får man dem att uttrycka någonting annat än vi gjorde vad vi kunde, det kändes bra?
Ja, eller börjar alla svara med nej?
Ja.
Ja, jag tror inte det finns något liksom universal knep. Det är klart att det finns fotbollsspelare som är bättre på att prata än andra, precis som det finns musiker som är bättre.
Ja,
alltså,
fattar
du vad jag menar? Det, så alla är lite olika och då ska man veta det, att den här människan, här räcker det nog att jag säger, du, vad har du för tankar om det här?
Yeah.
Sen finns det ju de som du vet är stopp. Liksom.
Yeah.
Det här finns det ingenting, och framförallt inte i den här situationen. Och då är det väldigt, väldigt mycket svårare. Jag tror att det viktigaste är att vara lugn och inte hetsa på för mycket. Inte ställa, så att säga, någon krav i frågorna, för att då kan det låsa sig helt och hållet.
Har du intervjuat mycket på engelska? Internationella sport?
Ja, men en del har jag gjort. Mycket på friidrottsmästerskap och sådär.
Är det svårt?
Olika språk.
Är det svårare?
Nej, det är nästan enklare på engelska. Ibland så... tycker du att det låter lite häftigt för att det är på engelska, och det är rätt enkelt så. Däremot andra språk kan vara jobbigare. Jag kan lite av varje, så att jag är en handbollsspelare som heter Jackson Richardson, och han är fransman. I varje fall på mästerskapsmatch, EM tror jag det var i Portugal, och så säger de, det är 4 minuter nu med Jackson, vilket är jättemycket. Och precis innan vi ska ut direkt så säger han, Patrick, non anglais.
Oh nej, can we do it in French? Liksom?
Shit, alltså då måste jag. Och då kunde jag ändå hjälpa ta mig igenom. Men det stora problemet är ju alltid, du ska översätta vad han har sagt.
Ja, just det, nej, oj vad jobbigt.
Ja, men då hade vi en kille i studion som hette Axel, som hade spelat handboll i Frankrike, så han tog översättningen.
Ja.
För det hade jag inte fixat.
Nej.
Och jag har ju pratat med friidrottare på spanska, italienska och franska och massa andra språk. Så där jag har ställt frågor och haft en aning om ungefär vad frågan var, och de har varit schyssta mot mig, för de har sagt innan att jag är inte så jättebra på det här, men de har svarat snällt. Men de kan ju lika väl ha sagt att du kan tala i arslet. Men engelska funkar ju på något vis. Det är som att det, man spelar ett spel och tycker man själv, så, för att det är på ett annat språk, jag vet inte.
Finns det någon sportpersonlighet som du önskar att du hade fått intervjua som inte längre är i livet?
Ja, alltså Diego Maradona har jag pratat med, men inte suttit så här med.
Mm.
Han var länge en liten dröm att man skulle få lov att prata med. Sen så, man skulle ju vilja fråga Florence Griffith Joyner, som dog tidigt, vad hon hade tryckt i sig innan hon satte världsrekordet på 100 meter och sådär. Men
jag hade velat träffa Muhammad Ali.
Ja.
Eller bara vara i hans närhet en liten stund.
Men jag håller med dig, den typen av personlighet, och det skulle vara väldigt häftigt.
Om vi tittar på de här åren i tv, så det var inte mycket kvinnor i sportjournalistiken i början.
Nej.
Det är långt mer kvinnor idag.
Mm.
Var det någonting som ni själva reflekterade över? Mm. Diskuterade ni hur ska vi få in flera kvinnor i vår redaktion eller framför kameran?
På Kvällsposten var det så, det var ju inga kvinnor överhuvudtaget på sport, på den tiden på 80-talet på sportredaktionen. Jag minns att vi skulle bevaka damfotbolls-EM, som var liksom någonting helt nytt. Och då var det någon som sa, fick en snilleblixt. Det var på, liksom på den nivån. Men finns det någon tjej som kan skriva om det? Det låter ju som en fantastisk grej, tyckte många. Bara för att det var damfotboll. Och då var det faktiskt en reporter där som jobbade på typ skolredaktionen, som gillade lite fotboll. Och som, alltså det var på den nivån. Mm. Alltså det var verkligen på den nivån. Mest som att man tog in som en freak-grej liksom.
Mm.
Och så var det. Jag har verkligen svårt att säga att vi borde ha gjort annorlunda, för att jag tror inte ens att det fanns i tanken. Sen tv-världen mera så kan jag väl säga att på fyran så, när jag började där, så tyckte jag det var lite konstigt att det var någon kvinna som liksom var anställd på sporten när vi började, för att det hade ju ändå funnits en hel del på SVT. Så. Vi försökte, men då fanns det liksom inga som sökte jobben liksom. Så man fick söka mer aktivt själv, innan jag tror att Maud Bernhagen var den första. Det tog några år så. Men där arbetade man väldigt aktivt med att hitta tjejer som skulle kunna vara en del av sporten. Det gjorde vi, det vet jag. Men det var faktiskt väldigt, väldigt svårt. Många sportjournalister som var tjejer som skrivande ville inte börja med tv. Det har ju förändrats nu, men det var någon rädsla där som var påtaglig. Det var verkligen ett problem. Och jag tror det hade kunnat vara fler tidigare, men av någon anledning så fanns det någon sorts rädsla hos det. Jag vet faktiskt inte varför.
Har du reflekterat över att kvinnor som sitter i tv och pratar sport bedöms fysiskt annorlunda än vad ni män gör?
Alltså jag har inte tänkt på det personligen eftersom jag själv har fått utstå just den kritiken som du är inne på hur jag ser ut och vad jag har på mig.
Men om man kritiserar dig så kanske man kritiserar då att någon tycker att det är lite för vågat att ta på sig en färggrön kostym. Ja. Men ingen diskuterar huruvida du ser för sexy ut för att sitta i TV.
Nej, absolut inte. Däremot vilken frisyr jag har och lite så. Ja. Jo, men jag håller med dig om att nu talar vi ren sexism. Nu tror jag alls inte faktiskt, jag hoppas inte att det är i lika hög utsträckning när man ser kvinnor göra sport i TV som det faktiskt var då i början. Jag hoppas
nu är det inte det. Det
var ju det. Det var ju nytt. Och sen ska du veta att i Sydeuropa och så, där ska ju kvinnorna som är fortfarande så som gör fotboll i TV, de ska ha så här jättehöga klackar och de ska ha korta kjolar och så. Det har vi ju inte här, tack och lov. Alltså, här är ju våra sportjournalister i TV sportjournalister. Mm. Inte män, eller kvinnor.
Nej. När jag var julvärd 2012 så hade...
Fan vad stort.
Ja, så hade André Pops varit det, säger vi, 2 år tidigare kanske. Mm. Det var stort att en sportjournalist fick göra liksom mys-tv som det var. Du har gjort sportdokumentärer, du har gjort otroligt mycket annat än att vara reporter på sporten. Men har det funnits en längtan att få göra annan sorts tv? Sån här typ av tv där du sitter och pratar med andra människor om annat än sport?
Det har funnits och fanns, men det är lite konstigt. Jag tror faktiskt att jag inte har betraktats som fin nog. Under min tid på TV4, 23 år, så var ju i stort sett alla på sporten någon gång programledare på sommaren för Nyhetsmorgon. Jag var aldrig det, jag fick aldrig fråga ens.
Uttryckte du att du ville?
Ja, det kan jag nog ha gjort. Jag har aldrig varit en sån som... Ja, men det har jag bara, det är väl som det är, det går väl vidare liksom. Men jag tyckte det var kanske lite konstigt. Mm. Ja, men jag är ju mera så, jag får vara med på Fångarna på fortet för jag tycker de tycker jag är en rolig kille än att jag är med i lite seriösare sammanhang, fast jag faktiskt då tycker själv att jag kanske är lite mer seriös än Fångarna på fortet. Sen älskar jag att vara på Fångarna på fortet, det är inte det, men det har varit lite tråkigt tycker jag att jag inte riktigt har fått den möjligheten att göra det, för att jag tror jag skulle vara helt okej på det, åtminstone skulle det vara kul att testa av det, men jag tyckte det var tråkigt, för det hade jag gärna velat göra.
Människor tror ofta en massa saker och antar en massa saker om en som man många gånger behöver motbevisa genom att uttrycka att man vill. Mm. Och i många av de fallen där jag har vågat uttrycka att jag vill det så är 90% av svaren: va? Det hade jag ingen aning om. Nej. Att du ville. Och när man uttrycker det så kanske det tar 2 år eller 3 år eller ett halvår eller man måste fortsätta jobba på det. Men det visar sig att helt plötsligt för att man sa det så är det någon som tänker, men vi ska väl kanske prova.
Men jag kan säga det nu, jag vill göra Nyhetsmorgon.
Ja, exakt vad jag tänkte säga.
Jag måste bli bättre på det, fast det är kanske för sent.
Va? Det är absolut inte för sent. Hej TV4, Patrik Ekwall skulle vilja...
Gå med i Masked Singer.
Ja, det hade väl varit toppen. Så där är svaret helt enkelt, om det fanns andra saker som du hade velat göra. Men någonting som du faktiskt har gjort var ju Let's Dance. Var det väldigt mycket out of your comfort zone?
Nej, jag såg det mest som en rolig jävla grej. Det här var ju andra året som Let's Dance fanns i Sverige, får vi inte glömma. Så jag kan ju då tycka att nu har blivit alldeles för seriöst. Vi var ju så dåliga och man skulle ju vara rätt dålig. Mm. Nu är de ju för fan skitbra i programmet, många av dem. Och på den tiden kunde ju som Lasse Brandi vara med i ett program. Då gick man ju långt om man var kass, för folk tyckte det var en rolig grej. Ja, Peppe Eng var året innan. Nu åker ju liksom Janne Josefsson ut direkt. Jag brukade säga att det här är ju ingen danstävling, det är ett underhållningsprogram. Mm. Men skitsamma, jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Jag var inte speciellt bra på att dansa. Jag var väl ändå liksom hygglig och jag tyckte det var en härlig tid och en härlig grej bara. Så. Mm.
Är du en tävlingsmänniska?
Ja.
Betyder det att du är en dålig förlorare eller är en bra förlorare?
Det beror på.
Okej.
Vem jag förlorar mot.
Ja, men för man kan ju tycka om att vinna, men man kan fortfarande vara en okej förlorare.
Ja, jag är en okej förlorare ändå, tror jag nog. Men om jag... Det beror på lite
jag
grann.
Jag tror inte på dig.
Men jag blir ju inte förbannad på Tindra om hon vinner när jag ändå säger att hon fuskar i något kortspel. Men vilket hon gör hela tiden. Men jag... Skulle jag liksom möta Olof Lund i någonting så skulle jag ju bli skitförbannad om jag förlorar. Vilket ju aldrig har hänt, men skulle bli arg.
För att?
För att det är viktigt att vinna.
Ja, jag fattar. Men betyder det då att du skulle kunna tänka dig att tävla i lite flera tv-program? För det finns ju ganska mycket tv-program man
kan tävla i. Ja, men muren är ju med i.
Det är du med i.
Ja, det ju, har ju varit för jävla roligt. Där tycker nog folk att jag är tävlingsinriktad. Där är de andra lite snällare och tycker att vi kan vara lite schyssta.
Ja, jag fattar.
Så där märker jag nog av någon sorts tävlingsinstinkt på ett helt annat sätt. Där är jag ju verkligen på.
Ja. Har du blivit starstruck någon gång? Och i så fall, vem?
Det är faktiskt så här, Per Gessle som är kompis med Mats Olsson på Expressen som gör en podcast med, som heter podden. Mats Olsson typ upptäckte Gyllene Tid en gång i tiden, fick vi då vidimerat. Och då var han med i vår podcast. Då var jag faktiskt lite starstruck. För det var verkligen en av mina ungdomsidoler liksom. Fick mig skit för då, men jag var verkligen det. Och så här, jag kommer ihåg att han, vi pratade och så säger Mats, han vet vem du är innan vi hade träffat dem. Vet han vem jag är?
Men det är det jag menar. Jag tycker det är ganska härligt. Fan,
för mig var Per Gessle stort. Ulf Lundell nämnde mitt namn i en av sina sådana här dagböcker. Inte i något trevligt sammanhang. Jag tror. Han är väl arg på alla, men han visste ändå vem jag var.
Ja, men det är också roligt att man är så här. Han kastade skit på mig och det är ändå coolt.
Ja,
för att det var ändå Ulf
Lundell. Exakt så kände jag.
Ja, men det här, du bevisar min tes här. Mm. Att sportmänniskor ofta ser på musiker som, fan det där skulle jag vilja göra. Och att musiker ser det som att, fan jag hade velat lira i den där matchen. Jag tycker det är ganska roligt att det är så faktiskt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den senaste tiden så har du figurerat i media av helt andra skäl. Mm. Jag skulle, utan att sätta orden i munnen på dig, utan snarare utifrån min egen reflektion, säga att du har gått igenom kanske det tyngsta som man kan gå igenom i livet, och många av oss kommer aldrig riktigt förstå hur det känns med att du har förlorat din yngsta dotters mamma och din fru. Jag har haft många gäster som har livstrauman som jag vet att de är villiga att prata om, men som jag alltid försöker respektfullt prata om. Mm. Den svåra grejen är oftast att det är ett tungt ämne och ett viktigt ämne, också framförallt av respekt för att det har inte gått så lång tid sen hon gick bort.
Först och främst vill jag säga att det ska vara ett lätt ämne att prata om, det vill säga är inte lätt i det sammanhanget, men vi måste bli bättre på att prata om sånt här. Och jag har full förståelse för att många tycker att det är lite svårt att ta sig an, som jag kände på det nu också, att du tycker att det kan vara lite som halvjobbigt att ta sig an, för man vet kanske inte riktigt hur jag ska reagera eller hur den andra människan ska reagera som har varit med om en sån sak. Men det har jag full förståelse för, jag skulle vara exakt likadan själv. Men det jag har märkt när jag är liksom på den här sidan och har varit med om allt det här som vi kan prata jättemycket om du vill, så känner jag att det är viktigt att folk frågar. Mm. Många har ringt till mig och sagt, kompisar, jag ringer först nu för jag har inte vågat innan. Jag vet inte vad jag ska prata om. Mm. Vi behöver inte prata om så mycket. Vi kan prata om Hanna i 30 sekunder. Mm. Så kan vi prata om en fotbollsmatch eller någonting annat. Bara jag får prata. Mm. Tack. Det känns bra. Jag har mina goda vänner. Vi kan prata. Mm. Och det behöver inte bara kretsa kring det som är det är hemskt. Så att det är viktigt att vi vågar prata om det. Det vill jag ha sagt.
Jag vill också bara säga att du är önskad i podden för att du har vågat prata om det här, och jag tror att det är väldigt viktigt att göra det. Jag skulle vilja samma sak där, börja lite från början. Hon hette Hanna, och när träffades ni och hur?
Hanna och jag träffades på Hell's Kitchen som var en sån nattklubb för 5 i 3-ragg på Stureplan i Stockholm. Och sen så var det väl lite till och från och så innan vi liksom blev ett par.
Vad var det du föll för?
Ja, jag ville ju verkligen inte skaffa mig liksom något förhållande efter liksom att ha varit singel i 10 år och levt det ljuva livet, tyckte jag då. Så jag var verkligen så, ska jag ge mig in i det här igen? Så det skulle ju verkligen vara något speciellt. Vilket man ju aldrig riktigt vet förrän man liksom har varit ett tag, att det här är speciellt. Så att vi var så himla lika i, jag ska inte säga det, i alltid, men i sättet att se på saker och ting. Vi ogillade och gillade samma typ av mat. Alltså jag kan vara lite konstig, jag gillar inte vitlök och tryffel och sånt som folk älskar. Och hon var exakt likadan, för att ta någon simpel sak. Men vi såg på saker med samma lätta, enkla sätt ibland.
Vad jobbade hon med?
Han är frisör. Mm. Och har en egen, jag pratar om henne ofta som att hon är med mig fortfarande. En egen salong och sådär. Så att nej, men vi såg på livet och mycket runt omkring det på samma sätt. Och så hade hon en oerhörd förståelse, eller vi hade en oerhörd bra förståelse för varandra och varandras jobb. Vi var, it was a perfect match.
Hur var livet innan ni skaffade barn, och visste du tidigt att hon eller du ville skaffa barn igen?
Nej, men det är ju också så här att om du ger dig in i ett förhållande med, som i det här fallet, väldigt mycket yngre kvinna, det skiljer 17 år mellan oss, då får du också välja lite grann som partner att right, när klockan börjar ringa här, så får du antingen säga nej, och då får du liksom, då är det ju jätteelakt om någon, den andra parten verkligen vill ha barn och inte ha något barn. Jag hade ju redan ett barn. Så,
det är inte elakt, det är ärligt, men man måste säga det
tidigt. Men jag säger det tidigt, så jag menar inte för sent. Och jag var väl medveten om det liksom någonstans. Så att det var också komplicerat, eftersom det här, på tal om viktiga saker att prata om, det är ju, man ska, jag har ju lärt mig sedan länge att man ska aldrig säga till någon, ska ni inte skaffa barn snart, för det kanske de har försökt jättelänge.
Ja.
Med, så att det var ett par missfall och det var väldigt jobbigt, otroligt jobbigt under en period. Men just det, inte minst för henne, för Hanna skulle jag säga. Men sen när det verkligen blev av, så var vi ju väldigt lyckliga och glada och så. Och jag kände också att det här var fantastiskt, inte minst för Hannas skull, för att vi hade haft det jobbigt med det här, och att hon ville ju verkligen det här liksom. Så att jag ville verkligen ha ett barn med henne, men framförallt så vill jag kanske att Hanna skulle få det här barnet som hon verkligen drömde om och verkligen ville ha.
Ni fick en dotter då, Tindra. Som nu är 7. Det måste ju känns fantastiskt när det väl blev av. Det finns otroligt mycket vi kan lära oss att prata om, hur svårt det är att få barn, och precis som du säger, det är en hemsk fråga för de flesta människor som har svårigheter, att man antar att alla har jättelätt för det. Men hon kom i alla fall, Tindra, till slut. Och det, jag har bara sett henne i några få minuter, men hon verkar vara en helt ljuvlig ung tjej. Hur var det att ha en bonusmamma, fick ni det att funka?
Det gick jättebra. Så det var ju, alltså jag var ju, tog väldigt lång tid innan Hanna fick träffa Vilma överhuvudtaget. Jag var väldigt försiktig med just det. Men de klickade right on time.
Hon drabbades av bröstcancer. Ja. Minns du när det här ens började bli en rädsla? Kan du beskriva hur det gick till?
Men i januari 2020 var vi, december januari 2020 var vi i Thailand, som alla andra i Bromma, över jul och nyår. Och då fick hon då var ju Tinna som tog henne liksom vid sidan på bröstet, och hon kände en liten smärta. Och kände att kanske det var någonting där som smärtade. Så när man började bli lite orolig, och vi pratade, eller hon pratade med henne, jag måste kolla det här. Jag sa, det är klart, du måste kolla det här. Och sen så visade sig att han har klippt en hel del läkare och sådär. Och de sa, men smärtade så är det bra, för att brösttumörer gör sällan ont. Utan man känner dem och de finns, men de gör sällan ont. Så då blev hon egentligen lite lugnare. Sådär. Och vi blev. Men strax innan pandemin bröt ut så tjatade hon sig in på en undersökning. Och gjorde den. Blev kallad dit igen för de skulle göra det. Jag var inte med och vi trodde att det hade de väl sagt att ta med den om det skulle vara någonting. Så att, det är också en sån dag som man liksom aldrig glömmer någon gång i mars var det väl då jag. När de ringde och sa du får komma hit, din fru ligger här på golvet och är alldeles förstörd. Jag sa, vad är det som har hänt? Ja, men det är, vi har upptäckt en liten bröstcancer. Okej, då var det bara till att släppa allt och åka in och försöka ta hand om henne och så. Med bröstcancer ska man veta att dels är det den vanligaste cancerformen som finns och det är 20 kvinnor varje dag i Sverige som diagnostiseras med bröstcancer. 8 av 10 fixar det. Det går att lösa. Vad man då fick lära sig efterhand är att det finns väldigt många olika bröstcancerformer. Det finns 200 stycken olika och han har något som heter trippelnegativ bröstcancer som visar sig också vara väldigt aggressiva. En aggressiv bröstcancer. Men så det minns jag då påbörjades behandlingen ganska omgående med cellgifter som hon svarade otroligt bra på. Extremt bra på. Det är ju djävulsk behandling om man mår dåligt och sådär på alla sätt och vis. Men hon blev ju frisk. Tumörerna försvann. Efter cellgiftsbehandlingen så fick hon veta att du har ingen cancer i kroppen. Och man gjorde en liten operation också. Tog bort delar av liksom bröstet. Och påbörjade strålning då så det var planerat. Och då fick hon lite ont i ryggen och lite ont och... Ja, men hon började bli orolig igen, men hon fick hela tiden veta att men du har, det är ingenting. Men då var hon frisk och stark och sådär. Och ja, men till slut in på någon röntgen och biopsi. Och cancern hade då blivit en spridd bröstcancer som det heter. Och den går inte, spridd bröstcancer går inte att bota, utan den kan, då kan du förlänga. Det kan vara i 10-15 år om du vill. Så att då hade det satt sig i lever och delar av skelett. Nya behandlingar som hon svarade jättebra på. Men sen ett bakslag direkt när de här cancercellerna var så aggressiva så de hade gjort sig resistenta mot cellgifterna. Så att då fick man se efter ny medicin och då fick hon det. Och sen är vi ju in på det nya året där hon mådde lite sämre och då hade det återigen medicinen inte fungerat. Så för att bara ta slutskedet så, alltså Hanna var ju hela tiden frisk och pigg och det här, eller pigg ska jag säga, inte frisk men pigg, det här ska vi fixa, det här kommer jag fixa, det kommer jag fixa, det kommer jag fixa. Så det, var, det fanns ju någon sorts extrem livsglädje och kampvilja och tro. Men på en samma vecka som hon gick bort så på torsdagen så var hon pigg och glad och lagade mat och skickade vägarna på gymmet och sa nu jäklar, här ändrade grejer och hennes syster och mamma var hemma hos oss och sådär. Och på natten mellan torsdag och fredag blev hon dålig, kräktes. Trodde det var något med maten eller någon ny medicin. Och samtidigt började hon också försvinna lite mentalt. Men jag kände men hennes mamma sa också att det, hon är lite borta liksom. Så vi åkte in, hon åkte in på fredagen till sjukhuset. Jag var inte med då. Hon fick åka ambulans in så att jag fick ta iväg Tindra på köpcentrum och sådär för att ja, jag vet att hon skulle liksom ta del av det. Och då ringde läkaren på mig några timmar senare och efter ny undersökning och ny röntgen och sa att nu måste ni tyvärr förbereda på att det är inte mycket kvar. Så snabbt gick det. På lördagen på eftermiddagen så tog hon sitt sista andetag. Det gick jättesnabbt. Och då var hon borta. Det var extremt aggressiva cancerceller som greppade tag i henne.
Och hur långt efter det första beskedet? Det är ett år efter.
Det är ett år. Det är ett år. Nästan exakt ett år.
När ni fick beskedet första gången, vad det var efter att hon hade kollat det första gången.
Ja.
Vad gjorde ni då? Vilka berättade ni för? Hur berättade man det?
Ja. Alltså då hade vi just pratade vi lite om hur vi skulle göra just när det gäller att berätta eller inte berätta. Först och främst då för Tindra fick vi ju veta att man ska ha berättat att mamma är sjuk och det är det här och det här, och vara hyggligt pedagogisk men inte berätta om eventuella konsekvenser, för det kan liksom inte barn ta in, liksom sexåring som har varit och kan inte ta in det riktigt. Sen så sa vi, hur gör vi nu? Hanna är liksom frisör, känner massor med människor, jag i mitt nätverk känner massor med människor. Ja, vi kom fram till överens tillsammans. Vi berättar till alla på sociala medier. Det är bättre det. Utan att vi visste om det, att det skulle vara så bra som vi tyckte det blev sen. Men det är bättre att det blir en massa tisslan och tasslan. Mm. Och sådär. Vi berättar liksom. Så gjorde vi det. Vi var öppna med det. Hanna var jätteöppen i sin kamp och fick ju extremt... Vi fick ju oerhört styrka av det. I hennes fall var det att hon fick massor med människor som hörde av sig till henne som var, hade varit eller var i exakt samma situation. Massor med kvinnor, i mitt fall massor med kvinnor och män som hörde av sig. Och som berättade att de blev stärkta av vår öppenhet. Mm. Vilket i sin tur stärkte oss. Vi kände att vi hjälpte andra. Hanna var jättestolt över ett samarbete med cancerorganisationer och sådär. Det var en bra sak. Det var viktigt att vi gjorde det för oss bägge. Det mådde vi bättre av. Och det var något, och inte minst, det mådde andra bra.
Mm.
Sen så var det väl svårt ändå att veta hur man skulle förhålla sig när det blev sämre gentemot Tindra. Det var jättesvårt.
Precis som du säger, det är otroligt vanligt. Fanns det någonting i er som redan vid ett tidigt skede när hon sa, jag vill kolla upp det här, var det någonting i er som överhuvudtaget liksom reagerade på att så här, shit, det här kanske kan vara någonting? Eller kom det mer och mer att det här är faktiskt en stor chans att det här är illa på riktigt?
Alltså initialt där, så, som jag sa tidigare, så hade hon ju haft... Liksom, kompisar som är läkare så här, som sa att men det är nog rätt bra ändå. Så jag tror att vi var som alltid positiva inför oss. Annars hade jag ju följt med där, kommer jag ihåg. Hon, nej, jag själv, jag löser det här. Det är nog ingenting. Sen så var det väl senare under processerna som jag kände på mig varenda gång som hon sa att det var någonting som kändes konstigt, så kände jag att tidigt att det är någonting som inte stämmer.
Det är ju också en oerhörd rädsla, just det här beskedet som man helst då inte vill ha, det som ni fick, vilket är att cancern har spridit sig. Mm. Den rädslan är så stor. Under de här cellgiftsbehandlingarna, hur levde ni som familj då? Hur
som vanligt.
Vardag var
det? Det var vardag. Vi var verkligen, det var så. Vi lite om han är som människor lite grann, tror jag, att vi försökte verkligen vara som vanligt, och han mådde ju dåligt ibland och så. Man hade ju någon extrem... kampvilja någonstans, att även om Hanna mådde sämre till och från under behandlingarna. Och så var vi jätteglada när hon mådde skitbra. Mm. Och så var det lite jobbigt när hon mådde dåligt. Men vi var verkligen så vanliga som det nu gick att gå det i den vardagen trots allt. Jag tror att det var ett sätt att bete sig som gjorde att det var lättare att leva också. Just det.
En kompis till mig berättade ett par veckor sedan att hans fru hade haft en hjärntumör hela hösten och att han hade suttit i ett humorprogram i flera veckor och liksom behövt vara rolig och göra en massa saker, och att det kändes paradoxalt och väldigt konstigt och oviktigt att göra det här medan hon kämpade.
Fattar.
Och vårt jobb är väldigt konstigt, ytterligheterna många gånger när det händer livskriser. Vi har direktsändningar eller vi har viktiga saker som händer som vi måste ta itu med, som många gånger inte kan rätta sig efter att livet kommer emellan. Var det någonting som du kämpade med? Ditt yrke eller din vardag utanför det här?
Vi var ju öppna med det, som sagt, så att de flesta visste i varje fall. Det var över närhet, så att det var, kom aldrig så på mig, utan... Jag, nu när du frågar så vet jag inte varför det var så, men vi var bara... Precis som vanligt, som att hon hade en förkylning. Liksom. Jag var lite sjuk.
Och hur mycket vågade man prata om det som man inte ville prata om? Vad händer om det inte går bra?
Mm, vi pratade inte om det.
Nej.
För att om vi någon gång närmade oss det så sa han alltid, men det här kommer jag fixa. Det är inga problem. Hon var som den typen av personlighet.
Pratade ingen om det, inklusive hennes mamma eller syster? Ingen kom till dig och sa, vi måste prata om vad som händer om det inte kommer att gå?
Ja, vi touchade, ja, hennes mamma touchade ämnet någon gång och sådär. Ja. Men det är klart att det flyr man lätt. Det flyr man lätt. Jag brukar säga att jag vågade inte ens tänka tanken, det var ju min värsta mardröm. Jag hade tre fruktansvärda mardrömmar när Hanna blev sjuk, som jag plågades av. En var ju att Hanna skulle gå bort. Den andra var att jag skulle tvingas berätta för vårt barn att hennes mamma skulle dö. Och den tredje var begravningen. Det var de bilderna jag såg framför mig som var svarta och mörka som jag var livrädd för. Mm.
Och nu har alla nog hänt.
De har varit. Det fixade vi på något jävla vis. Tog vi oss igenom det också. Men eftersom det var såna skräckfyllda scenarion, eller vad man ska kalla det för, som jag såg framför mig, alltså innan det hade hänt, så drar man sig lite från att prata om det. Men Hanna ville, det var ju ibland hon sa jag vill inte dö när hon fick liksom jobbiga stunder och så. Och då säger man ju inte, nej men, jag vill inte säga att man säger att nej men det gör du ju inte, men om du gör det så kanske vi, vem ska ha byrån? Alltså, du vet, utan man säger att det är klart att du gör det, du kommer att lösa det här. Och när vi touchade ämnet i övrigt så, när hon mådde bra, så var det mer att, men det här fixar jag. Och det var också att hon mådde väldigt bra under perioden när hon fick behandlingarna. Och när hon väl blev oerhört sjuk så gick det på 2 dygn. Och det är en väldigt stark sorg med att vi inte han pratade om det. För att när hon väl blev så sjuk så var hon också borta mentalt. Liksom.
Ni hann säga hej då, och även om det gick väldigt snabbt, hann ni träffa henne?
Jag var på sjukhuset när vi var ju där.
Ja. Men, ja. Det här var ju den värsta mardrömmen. Mm. Att det här som hände nu skulle hända. Hur har livet varit efteråt?
Det har varit och är fortfarande overkligt. Det var här, var det den 13 februari som Hanna dog. Det är mycket som hela tiden är overkligt. Mm. Och man lever i liksom en sorts trauma, men alla reagerar olika. Det är väldigt många som vill förklara för mig hur man ska bete sig i en sorg. Mm. Och säga att de vet hur det är. Nej, du vet hur det är i din sorg. Mm. Du vet inte hur det är i min sorg. Mm. Den är olika. Mm. Jag kan få dåligt samvete ibland. Det har jag tagit upp med min terapeut, att jag ändå mår helt okej i stunder och mår glad och kan skratta ibland. Mm. Och då säger hon att det ska du inte göra.
Nej.
Du ska vara glad att du mår så. De flesta mår på gränsen till depression. Mm. Det vill du inte. Och det har jag ju rätt i. Så att det är overkligt. Jag försöker, visst, vi tar oss framåt, vi står upp. Jag försöker ta hand om Tindra, och det är liksom det som är det svåra i det här. Och det som är min prio ett någonstans, även om alla säger du måste ta hand om dig själv. Jo, jag gör det genom att ta hand om Tindra liksom någonstans. När det gäller Tindra så här. Barn vet mycket mer än vi tror att de vet. Samma dag som jag berättade för Tindra att mamma hade varit in på sjukhuset där en dag innan hon dog, för att de skulle kolla lite grann och hoppas för ny medicin. Det var jag och Hannas syster Ebba och Tindra som var i köket, och då sa jag till, och vi hade ju pratat med Tindra, vi hade aldrig pratat om konsekvenser överhuvudtaget som jag sa innan, utan man hade bara pratat om att hon var sjuk och så. Då sa jag att mamma har fått åka in på sjukhuset och ska kolla, och då säger Tindra, är mamma död? Då hade vi aldrig varit där. Vi hade aldrig nämnt det ordet ens. Vi hade aldrig ens touchat ämnet. Men hon hade insett själv att det här var mycket allvarligare än vi hade sagt henne. Så jag förstod då att hon visste, då när jag dagen efter skulle berätta att han var borta, då visste hon om det redan. Det märkte jag på henne. Alltså det är ju ingenting som jag önskar någon människa att hon ska behöva göra. Hon blev ju fruktansvärt, vi blev alla fruktansvärt bedrövade, men någonstans förstod jag att hon hade redan räknat ut det. Mm. Det var lite otäckt i sig, men det sa också mycket om hur hon hade mått under lång period och vad hon egentligen tänkte om och sådär. Hon ville inte gå i skolan där de sista veckorna innan Hanna dog, för hon var orolig. Mm. Om Hanna kunde lämna in i skolan, då gick hon i skolan. Annars gjorde hon inte det.
Nej.
För hon var rädd att någonting skulle hända. Så, ja, men det var en genomvidrig upplevelse någonstans, såklart, på alla sätt och vis. Men också kom jag till insikt om att vi ska nog inte vara rädda och förklara för barn hur det egentligen är, för att hon fattade själv ändå. Så det hade hon ju gjort.
Det här är bara 3 månader sedan.
Det är drygt 3 månader sedan, ja.
De flesta människor skulle kanske inte kunna prata om det här 3 år senare. Än mindre 3 månader sedan. Men precis som du säger, när man har varit öppen med det så finns det också en frihet i att man tillåts att känna saker som man inte försöker dölja och hålla ihop. Och det finns ju något väldigt läkande i det, antar jag. Jag har inte varit i den här situationen själv.
Nej, men det finns det väl såklart. Och sen så är det ju också viktigt att säga att vi är alla lite olika.
Självklart.
Att, eller vi är olika, och inte minst i den här typen av situationer. Dels har vi varit, hade vi varit öppna med det länge, och vi kände att det gav vår styrka. Hade det varit så att om jag varit öppen med det, då hade det gett mig liksom negativ energi och blivit kraftlös för att det hade slagit tillbaka, då hade det liksom varit jobbigt. Men nu känner jag att när jag väl pratar om det i, här hos dig eller hos, i andra sammanhang, så sociala medier, så får jag liksom, jag får kraft av det, för att jag inser att det hjälper andra.
Orkar du med att gå ner för gatan och en människa som du inte känner kommer fram och säger, jag vill bara säga att jag beklagar din förlust?
Ja.
Eller känner du ibland så här, jag orkar inte ta in alla människors tankar kring det här?
Är det de på gatan och det är ändå jag så, i affären och så, så tycker jag bara det är fint. Liksom. Alla vill ju väl. De gör det ju för Hannas skull. Liksom.
Pratar ni om henne mycket?
Nej, inte jättemycket, eftersom Tindra, som många barn i den åldern, har blockat.
Ja.
Och så, men vi har försökt. Vi gör det ibland lite. Och det går bättre och bättre. Och jag vill hela tiden. Alltså, man ska inte trigga någonting, för att det är så att det gör alldeles ont i Tindra fortfarande. Mm. Liksom. Det gör ont i mig också, men jag är ju vuxen, så jag kan kanske hantera det på ett annat sätt. Men jag försöker, och vi kommer prata mer om det och sådär. Men hon är ju såklart väldigt ledsen när det kommer ut i ilska istället. Yeah. Så att, vi känner av tomheten givetvis. Och det är ups and downs. Så när jag själv hemma är det asjobbigt. Liksom att Tindra inte är hos en kompis eller så på kvällar. Den situationen som uppstår när man kommer hem från sjukhuset är ju, och i trauma i sig, det vill säga, det här gick det ju så snabbt också. Så alla skor finns kvar och kläder finns kvar och grejer finns kvar. Det måste man ta hand om på något vis som man kan. Vad ska man göra? Ska man slänga allt? Ska man spara allt? Ska man, när man tvättar så, oj, här är Hannas kläder. Och får man först tänka på hur man vill göra med det och organisera det. Sen är det klart att det är jättesvårt att acceptera någonstans att Hanna inte fanns där, att hon bara kom in genom dörren. Men det går. Ja, det är ju Tindra där och jag försöker ta mig framåt och så. Sen är man jagar på något jävla vis realist liksom. Nu är det som det är och vi får göra det bästa av det. Men, vi lever ju och då vill vi leva nu. Mm. Så var vi då också. Mm. Och så är jag idag. Alltså, Hanna dog en dag.
Mm.
Men alla andra dagar levde hon.
Mm.
Och vi lever ju.
Mm.
Så vi måste leva. Det är så jag säger på det.
Får du den hjälpen som du önskar att du...
Ja, men det tycker jag att jag får. Fantastisk hjälp av Tindras kompisars och våra vänners då, föräldrar. Mina bästa vänner i branschen, Olof Lund, Mattias Lyr, Mats Olsson. Och många liksom goda vänner. Det dök liksom upp så här ytliga bekanta och lämnade mat och presenter till Tindra. Och sen det var väldigt, väldigt fint och väldigt bra. Sen så professionell hjälp att säga till att få också, så att klart. Ska man ju inte vara rädd för. Sen är det ju liksom, kommer ju en vardag också. Jag måste förbereda mig för den liksom. Nej, jag ser inte fram emot födelsedagar och sånt.
Nej, men... Utan att känna dig så känns det som att du kommer ju ta dig igenom det du måste ta dig igenom. Det är ju, det är så livet fungerar.
Mm.
Och som sagt, du har varit och Hanna ett ljus för väldigt många och en styrka för väldigt många som har och går igenom det här. Jag blir väldigt imponerad när jag får höra att hon var så positiv genom hela processen. Mm. Jag tycker alltid det är så häftigt att få se människor som kliver in i en sån här svår situation med en fantastisk positivism, och det är väldigt inspirerande att se. Hon var väldigt vacker, din fru.
Mm.
Och jag är väldigt tacksam över att du vill och vågar prata om det. Jag tror att det är läkande för väldigt många, och i slutändan så, som jag sa, den lilla stunden som jag fick prata med din dotter, så shit vilken kämpe hon är alltså. Mm. Modig tjej. Båda två modiga tjejer. Jättefina tjejer.
Mm.
Det är en konstig företeelse att döden är det som vi är säkra på att vi alla kommer att uppleva. Men det är fortfarande någonting som vi är så dåliga på att prata om. Och så dåliga på att förbereda oss för.
Mm.
För att det kan komma när som helst. Är du glad över att ni inte tog livet för givet, utan ni faktiskt hade det här sista året med den positiva energin som ni hade genom hela den här hemska sjukdomen? Känns det som att ni gjorde rätt val, att ni bibehöll liksom vardagen och familjens kämparanda?
Mm, alltså, om alternativet då är att vi skulle dra ner rullgardinerna och sitta och titta in i väggarna, så tycker jag att vi valde definitivt rätt väg, och det kändes ju rätt för oss. Det, så är det ju. Sen återigen, andra kanske inte kan.
Nej.
Fixa inte det, men det var så vi vill ha det, tror jag. Det kom inget uttalat, det bara blev så per automatik.
Vad var det bästa med honom?
Nej, men det bästa var ju att hon ändå var så pass livsglad och entusiasmerande och kärleksfull liksom gentemot oss alla. Det blir jobbigt ibland. Det är bara så fruktansvärt sorgligt och smärtsamt att hon, och orättvist känner mig oftast, att hon inte fick vara med längre än till att hon blev 39 år gammal. Så det, det är klart att det finns en stark tacksamhet gentemot att vi fick den tiden vi fick, och så måste man försöka tänka också.
Jag antar att alla människor kommer in i våra liv av en anledning, och den anledningen gav ju dig en fantastisk dotter och många otroligt vackra år. Det är ju alldeles för tidigt egentligen att prata om livet efteråt, för livet efteråt är ju nu, och det är ju, har ju precis börjat. Men finns det någonting som du vill dela med dig, så får du hemskt gärna göra det.
Ja, när det gäller bröstcancer så vill jag jättegärna poängtera att det är så extremt viktigt att ni tjejer går och testar er så mycket som möjligt, gärna en gång för mycket. För att det här kan drabba alla, och det är alldeles för vanligt. Så ni som lyssnar på det här nu, som känner att ni tjejer är hyggligt vuxna, ni måste göra det. Det är nästan så att jag tycker man borde göra det till och med tidigare än 40-årsgränsen som finns. Och sen så är det också viktigt att inse att vi inte ska vara rädda för att prata om sorg och saknad och obehagliga saker. Det har jag varit själv jätterädd för tidigare. Sånt som är läskigt. För att gör vi det, pratar vi om det, så blir det inte lika läskigt längre. Det som har hänt mig och min familj är ju, vill jag liksom verkligen inte att någon ska uppleva någon gång någonsin överhuvudtaget. Det är traumat. Men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att om det händer, så går det faktiskt att ta sig vidare på en, försöka ta sig vidare, som sagt, det var ju inte så länge sedan, men att försöka ta sig vidare och leva sitt liv liksom så bra det nu går, utan att man för den saken skulle glömma den som liksom har försvunnit. Det har man ju tvärtom inte göra, men det, jag brukar säga att det, Hanna sitter ju där uppe någonstans som en härlig liten ängel, och det är jävligt glad att jag gör till exempel det här.
Mm.
Eller att jag åker iväg och jobbar och gör grejer och sådär, och inte gräver ner mig, för då hade hon blivit förbannad.
Mm.
Så tänker jag, och så tycker jag att vi alla ska försöka tänka att när det väl händer, så är det fruktansvärt smärtsamt och jobbigt och slitsamt, men det går att ta sig vidare, för att det måste gå.
Jag vet inte om det var hennes favoritsång, men den sången som ni hade på begravningen var Himlen är oskyldigt blå.
Ja, vi hade den och Du måste finnas.
Ja, vad fint. Hon fanns ju. Får jag lov att fråga om och på vilket sätt som de finns kvar när de har försvunnit?
Ja, men jag känner väl bara närheten någonstans i allt jag gör oftast. Och när man är hemma och man pratar, så hade Hanna tänkt och hade Anna tyckt, och vi köpte en ny fåtölj nu. Hur var det Hanna tyckte att den skulle vara? Och jag målade om och vi fixade. Men mer så att jag tänker på vad hon hade tyckt. Mm. Hon hade tyckt bra om någonting eller dåligt om någonting.
Mm. Har du reflekterat någon gång över, nu gör jag det där som hon tyckte så himla illa om? Eller? Alltså, hör du henne?
Liksom? Nej, jag kan höra henne. Sen tyckte hon jag sällan illa om någonting jag gjort.
Nej, vad härligt!
Ja, det jag sa, vi matchar varandra. Ja. Men, nej, men jag har kanske slängt några krukväxter. Jag är ingen krukväxtkille, nej. Så att de har väl lämnats bort.
Ja, jag förstår. Det är ju som sagt högt och lågt och blir ju alltid väldigt trivialt att prata om något sånt här och sen så prata om något vardagligt. Men vi måste ju på något sätt summera den här stunden som jag har fått med dig. Jag är väldigt glad att du kom hit och delade den med mig. Jag hoppas att alla ni som lyssnar, som är kvinnor, precis som Patrik säger, kollar er. Jag påminns själv om att jag verkligen måste bli bättre på det. Och till alla er som vill veta mer om bröstcancer, så lägger jag lite länkar på sociala medier så att ni kan hitta lite hjälp. Ja, Patrik Ekwall, vi ska göra 10 snabba och sen ska du få rekommendera 3 saker och sen ska jag låta dig andas ut. Så tar jag ett djupt andetag.
Ja, det.
Och så säger jag, då kör vi 10 snabba. Patrik, är du redo?
Japp.
10 snabba med Sarah Dawn Finer.
Malmö eller Stockholm?
Stockholm.
Te eller kaffe?
Kaffe.
Yoga eller jogga?
Jogga.
Ronaldo från Brasilien eller från Portugal?
Ronaldo från Brasilien.
Det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än?
Det bästa har inte hänt än.
Vad tycker du bäst om av de nya OS-grenarna, skateboard eller surfing?
Skateboard.
Kunskap eller dårskap?
Åh! Ibland är det ju nästan samma sak.
Ja.
Jag köper dårskap där.
Vego eller kött?
Kött.
Jobba på tv eller tidning?
Det går inte. Det går inte.
Åka på OS eller VM?
VM.
Bra. Tack snälla Patrik Ekwall. Du ska få lämna lyssnarna med 3 rekommendationer. Högt och lågt. Vad som helst.
Åh, herre jävla gud. Lite högtravande, men ändå ett av mina livsmotton. Jag har faktiskt gjort en bok som heter exakt likadant. Och den heter Vill du så kan du. Det handlar väldigt mycket om att man kan ta sig till sina drömmars mål även om man tror att man har dåliga förutsättningar. Det vill säga, vill du bli TV4-journalist även om du bor med mamma utan pengar på Lindängen i Malmö och dåliga förutsättningar? Ja, det vill du och kan du. Ja, det kan du. Oavsett vad det är, se till så att du vill någonting åtminstone. För vill du det så kan du väldigt mycket mer än du tror. Jag rekommenderar dig att alltid försöka om möjligt, oavsett ekonomisk situation, att skaffa dig åtminstone ett par jävligt bra skor. För att det är viktigt. Köp ingen skit. Se till att köpa ett par, för de kommer att hålla mycket längre och du kommer att köpa, liksom, köper du dåliga måste du köpa 6 par under den tiden som det bra paret gäller. Det är en rekommendation som jag tycker att du ska ta dig till. Gå efter kvalitet. Ja, givetvis hur de ser ut, men också efter kvalitet. Det viktigaste när du ska träffa någon annan, alltså i första liksom intrycket någonstans i den fysiska relationen. Du måste lära dig att kyssas. Är inte det viktigt?
Det är jätteviktigt.
Du måste se till så att du är en bra kyssare.
Mm. Jättebra rekommendation. Ja. Mer kyssar till folket. Mm. Och den där skorekommendationen, den är verkligen, verkligen sann. Både för kroppen och för skorna. Det där är något som jag också var tvungen att lära mig. Sluta köpa billiga skor. Köp ett par dyra så håller kroppen längre. Patrik, tack snälla för att jag fick ta väldigt mycket av din tid idag. Tack för att du kom hit. Och till alla er som lyssnar, tack snälla för att ni lyssnar på Talk to Me. Puss och kram och ge all min kärlek till din familj.
Tack snälla Sara, och tack för att jag fick lov att komma hit.
Tack.